Alina växte upp inom Jehovas vittnen. Hennes äktenskap var tungt och präglades av olika former av våld, så hon flyttade från sin man och begärde skilsmässa. Men då kom det tillbaka hårda bud från de äldste, alltså de som leder Jehovas vittnen. Hon hade inte tillräckliga orsaker för att skilja sig. Efter ett år av påtryckningar lämnade Alina ändå in papprena, och då fick hon känna av det hårda regelverk som Jehovas vittnen använder. Den här berättelsen lyfter Spotlight, Svenska Yles grävande redaktion, upp i sitt senaste avsnitt om andligt våld och tvångsäktenskap. Enligt Spotlights undersökning pågår det andligt våld i finländska kristna församlingar lika mycket som i andra samfund. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi prata med Sara Mikander som jobbar på Frida, Fri från våld, om vad andligt våld är och hur vägen ut ur det kan se ut. Sara Mikander, du leder en stödgrupp för sådana som har blivit utsatta för andligt våld på Frida, Fri från våld. Kan vi börja med att berätta lite vad andligt våld är?
Ja, andligt våld, när i våra sammanhang träffar vi oftast eller stöter vi oftast på det när det handlar om att man blir utsatt av en partner eller i familjen sin. Sen kan det förstås också handla om att det finns osunda mönster i någon församling eller en del av en församling. Men det handlar väl i huvudsak om att styra och kontrollera en annan människa med hjälp av Bibeln eller tron på ett osunt sätt.
Ja. Kan du berätta mer om hur det kan se ut rent konkret?
Jo, det som vi ju ofta stöter på hos oss är ju det här med att det här att skilja sig eller separera som är den stora synden. Att det kan finnas en part som använder olika typer av våld, fysiskt, psykiskt, sexuellt. Men när den andra då säger att den vill separera eller skilja sig, så då blir den stora syndaren som hamnar i helvete och har gjort den här stora liksom besatt av orena andar eller någonting. Då flyttas fokus från den som har varit våldsam från början till den då som till exempel då vill skilja sig från det här.
Ja, och hur påverkar det här offer?
Det är jättesvårt. För har man sin egen tro till exempel, så vill man ju på något sätt också följa Guds vilja och göra det som är rätt. Det vill ju alla människor förstås, ja. Göra det som är rätt. Men att på något sätt kunna särskilja då och se igenom att det här handlar nog om manipulation och kontroll och Gud är någonting annat. Ja. Det blir jättesvårt att navigera i det här landskapet på något sätt.
Mm. Du säger att äktenskapstvång ofta kan handla om att man stoppas från att skilja sig. Mm. Händer det också att det här tvånget finns med redan i början, alltså att en person tvingas gifta sig emot sin vilja?
Ja, då tänker jag kanske mer på andra kulturer och människor med andra bakgrunder. Men på det sättet kan jag tänka mig på det sättet stöter vi på det här att det handlar om en social förväntan och ett socialt liksom, tvång, om man kan kalla det så.
Ja.
Vi har inte stött på att någon har liksom rent konkret och fysiskt tvingats gifta sig med någon.
Nej.
Utan mer det att det då handlar om en social press och sociala förväntningar inom någon grupp på hur jag ska bete mig och hur mitt liv ska liksom gå fram.
Ja. Berätta mer om de här sociala faktorerna. Vad kan det vara rent konkret?
Det kan ju i den lindrigaste form vara bara så att jag lever i ett sammanhang där andra till exempel gifter sig jättetidigt eller där det liksom är jättestor fokus på familj och barn och de här sakerna och att det är det som är min uppgift som kvinna. Att det inte liksom betonas det här att jag har en egen vilja och möjligheter att utbilda mig till det jag vill, utan det är den här familjefokusen och giftermål och den biten som betonas. Och då, även om ingen tvingar mig eller säger, så kanske jag känner att det är det jag behöver göra. Och vill man göra det, så är det ju naturligtvis jättebra. Det finns ju ingenting som är fel med det. Men det blir ju fel om det är den enda möjliga modellen.
Som du hör är tvång att stanna i ett äktenskap en form av våld som specifikt kan kopplas till religiösa kretsar. Nu ska skärpt lagstiftning göra det möjligt för någon som utövar äktenskapstvång att fällas för människohandel. Men den här lagen har inte ännu prövats av en domstol. Men förutom tvångsäktenskap som jag och Sara diskuterade tidigare kan också andligt våld se ut på andra sätt. Kan vi, Sara, öppna upp det här begreppet och berätta vilka andra former det finns?
Ganska många olika typer. Det som är en sak som vi har funderat mycket kring, så man kan ju se att vi är alla liksom, det finns ingen som är immun mot våld i nära relationer. Oavsett vem jag är så påverkar det mig till grund, liksom in i min grund på något sätt. Men hör man till en församling och har en egen tro till exempel, så finns det flera saker som gör att man har en särskild sårbarhet. En sak är ju det att kommer någon och säger åt mig att Gud har sagt till mig att så här ska det vara, eller Gud har visat åt mig att det här är hans vilja. Vad ska jag säga då?
Ja.
Vad har jag att komma med? Sträcka sin hand och säga ja, men jag tycker annorlunda. Det blir hemskt svårt att gå emot det.
Ja.
Och det är naturligtvis utifrån, objektivt kan jag ju se att vad är det som gör att den människan har monopol på vad Gud vill?
Mm.
Det har ju ingen människa naturligtvis.
Nej.
Men när jag sitter i den situationen och får mig kastat i ansiktet att det här är Guds vilja, då blir det ju lite svårare.
Mm.
Det blir svårt att sätta sig upp mot det.
Ja. Det låter lite som att andligt våld kan vara vilken form av våld som helst, men den berättigas med tro.
Oh ja, så är det ju. Ja. Mm. Det är ju sällan det finns en form av våld. Om vi pratar om familjer och relationer så är det ju sällan det bara finns en form av våld. Ganska ofta finns det ju flera former av våld med i systemet. Och också det här med förlåtelse kan ju bli en sån extra sårbarhetsfaktor när det kommer till troende och församlingar. Att man starkt betonar att man ska bara förlåta.
Ja.
Och om det är en människa då som har svårt med det, så flyttas fokus från den som har varit våldsam till den andra som då är en dålig människa och en dålig kristen, för att den inte kan förlåta det här.
Ja.
Och då har vi ju bort fokus från där problemet faktiskt ligger. Att den som är våldsam måste jobba med sitt beteende och måste ta tag i sig själv och måste få hjälp att hitta nya mönster att finnas i en relation och ha en familj.
Alltså, det här låter ju jätte bakåtvänt för mig.
Mm.
För att jag vill nog kunna påstå att för de flesta som har en tro så är det ju någonting som hjälper dem genom livet och uppmuntrar till medkänsla.
Mm.
Hur berättigar då de här våldsutövarna att använda religion för att idka det här våldet?
Ja, först vill jag ju säga att det upplever vi också hos oss på Frida, att de allra flesta som kommer, så för de allra flesta som kommer, så är tron någonting som är min styrka och min hjälp i vardagen, och församlingen det som är min trygghet. Mm. Även de som kanske har varit utsatt för andligt våld i sin familj eller relation, så har många den förmågan att särskilja mellan att det här är då inte Gud, det här är kontroll, medan då Gud och kanske församlingen står för någonting sunt. Men det är ju klart att det är ju många som använder enskilda bibelord också som stöd för att mannen är familjens överhuvud. Och det finns ju många sådana bibelord som plockat ur sitt sammanhang och sett bara som den ena meningen. Så du hittar ju stöd för ganska mycket i så fall.
Ja.
Det finns ju kvar också en del, långt ifrån alla, men i en del sammanhang, kristna sammanhang, det här med det här patriarkala tänket och det här med att mannen är liksom över. Och där är det ju alltid mer riskfullt förstås, för att det blir utnyttjat.
Mm. Hur ser könsfördelningen ut bland offer och våldsutövare?
Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men statistiskt sett så är det flera kvinnor. Ja, man har kunnat konstatera att av de som utsätts, så kvinnor utsätts oftare för svårare våld och mera upprepat våld än de män som utsätts för våld i nära relationer. Men det går båda vägarna. Statistiskt sett mycket fler kvinnor. När det kommer till tro, religion och andligt våld, så finns det ju förstås med det här att det traditionellt har varit kanske mannen som har varit dominerande och som har varit ledande ställningar och som fortfarande är det i en del sammanhang. Så där blir det ju förstås ännu lättare så att kvinnan hamnar i underläge.
Mm. Sara jobbar som sagt på Frida Fri från våld. De erbjuder hjälp för sådana som har upplevt närstående våld och har en specifik stödgrupp för offer av andligt våld. Och i Spotlight lyfter de upp stödföreningen för religionens offer. Den finns också till för sådana som har erfarenhet av andligt våld. Så det finns hjälp att få, men Sara tycker ändå inte att det finns tillräckligt.
Skulle du, Sara, säga att det finns varningstecken som går att identifiera i samfund som tyder på att det pågår andligt våld där?
Jag tänker att det finns. Nu jobbar vi ju som sagt främst med familjerelaterat våld och våld i nära relationer. Och det är klart att man kan tänka sig att församlingen är ju en del av, hör till mina nära relationer. Men naturligtvis tänker jag att ju mer slutet ett sammanhang blir, desto större risker är det ju att det som händer får fortgå utan att någon ingriper. Sen tänker jag att det är ju inte, det finns en viss speciell sårbarhet om man är troende och är en församling för när det gäller våld i nära relationer eller det här med att bli utsatt. Men det kan ju bli fel var som helst. Av vilken samlar du tillräckligt många människor på ett ställe, en församling, ett sportsammanhang, vad som helst, så kommer det alltid att finnas människor som mår dåligt och försöker utnyttja situationen.
Ja.
Det är ju inte specifikt liksom för församlingar, utan det gäller ju oss människor.
Ja.
Så det finns liksom risker. Var du än samlar tillräckligt många människor så kommer det finns risk för att det blir fel någonstans.
Mm.
Men det är klart att ju mer slutet ett sammanhang är, desto större risker finns det. Och också för mig själv så är det en varningssignal om man på något sätt tycker att det är vi som har det enda rätta.
Mm. Ja.
Den har jag svårt att förstå mig på något sätt själv. Att om jag tänker att mitt sammanhang skulle tycka att alla kristna runt hela jorden, man gör på många olika sätt, det finns massor med olika åsikter, men man har liksom en gemensam tro och en gemensam Gud. Men någonstans så tycker jag att det är vi då, det är min grupp här i Jakobstad till exempel, som har hittat det enda rätta.
Mm.
Det blir i min värld väldigt galet.
Ja, ja.
Och då tenderar man ju också att stänga ut alla andra och det blir ingen insyn och då har jag rätt att göra vad som helst, för att vi har ju rätt.
Mm. Och ingen märker vad som händer där.
Nej.
Hur kan då vägen ut ur ett sånt här sammanhang se ut för en person som är utsatt?
Det är ofta en lång väg. Och man måste få det där utrymme att tänka högt och säga saker högt utan att någon... Jag tänker att söker man hjälp inom, liksom bland troende, så är det ju viktigt att de som erbjuder den där hjälpen inte liksom... Men undvik sånt som att nu ska vi be för det här eller nu ska vi liksom,
ja.
Nu ska jag berätta hur det egentligen är eller någonting. För då påminner det ju ganska mycket om det sammanhang jag kommer från där det har varit jobbigt. Jag tänker att det allra viktigaste är att bara lyssna. Ta in det människan säger. Inte vifta bort på något sätt utan ta den här andliga biten på allvar.
Ja.
Och våga fråga liksom hur det påverkar och vad det här gör med mig. Och våga också ifrågasätta. Därför att det är ju kanske det man inte kan göra i slutna sammanhang där alla ska tycka lika.
Mm.
Utan att våga ifrågasätta. Jag har ju hört att det kan fungera så här också. Att våga ifrågasätta de här sanningarna som man har blivit liksom uppväxt med kanske då, som sitter någonstans i ryggmärgen. Och våga erbjuda alternativ. Men först och främst att bara lyssna och att ta på allvar.
Tack för det här, Sara Mikander.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Gäst idag var Sara Mikander på Frida Fri från våld. Du vet väl att vi finns på Yle Arenan varje morgon, måndag till torsdag. Beställ på våra notiser så plingar det till i telefon varje gång det kommer ett avsnitt. Lukas Dahlström är producent.